All right. Boom. Filip Darsenovic, Ali Faraj, Ron Vilan podcast i dina öron. En podcast om kampsport. Helvete vad mycket kampsport det var i helgen. Och dagarna fram till helgen, Filip.
Mm, det var mycket sport i allmänhet, men kampsport på många olika plattformar, många olika tider, många olika dagar till och med. Torsdag, fredag, lördag liksom. Annars är det annars är allting alltid samma dag. Men nu var det faktiskt utspritt också. Så det var positivt. Mm.
Jag diggar det fan. Jag vet att det var någon boxningsgala nu för några veckor sedan som var på en onsdag där det var stora boxar. Var det inte Gervonta Davis som fightades?
Var det kanske Teofimo Lopez? Teofimo Lopez var det nog.
Teofimo Lopez
var det. Ja. Yeah. Så var det som att...
Så bra kolla över boxning. Mm. Jag diggar det ändå. Fan, behöver inte vara... Alltså, behöver inte vara samlat allt på en och samma dag.
Ja, det blir som konkurrens ju. Alltså intern konkurrens, som vi säger. Ibland är det Canelo och UFC numrerat samma timme. Så då blir det bara att de tar liksom ifrån varandra. Och det söker man ju Sverige också, ibland att det är samma dagar.
Alltså, och det finns ju en anledning. Det är prime time TV. Alltså, men jag tror ändå, alltså hade man fått en inblick i siffrorna så tror jag ändå de som hade det, som inte hade sina galor på lördagen är nog glada över sina siffror ändå.
Sen tycker jag det är intressant så här, för andra sporter, det är kanske väldigt få sporter i Europa som kör ju efter klockan 9 på en lördag, säger vi. Det är typ bara kampsporten, för att det är ju, alltså egentligen är tv-tiden så att man efter 18, alltså det är efter så är det 15 på lördagen som det är primetime fotboll, sen så går ju folk och har liksom andra planer och så, men är man riktigt kampsportsfan, då man kan ju inte ha samma sociala liv som andra sportintresserade egentligen. För det är ju verkligen, det är alltid, du vet när det är alltså med kalas och fest och så, det är ju då liksom, det ofta drar igång.
Så men det är lite hemmande. Fotboll, är inte det, börjar inte det typ så kvart i nio så är det så uppsnack och sen typ pågår
till elva? Tisdag, torsdag är det, alltså tisdag, onsdag, torsdag så är det Champions League och grejer. Mm. Men annars så är det bara fotbolls-VM som har de tiderna, liksom på en vanlig... Vanlig lördag, de flesta matcherna liksom 15 till 18 typ. Och sen bästa matchen 17:30 på söndagen. Så att de har inte alls de sena kvällarna som kampsporten har. Det är lite konstigt.
Mm. Ja, det är skumt. Filip, vi har ju dels boxningen att snacka om. Det var PFL. Fredag hade vi Anthony Joshua och Francis Ngannou. Och vi hade, vad heter det, AFN på lördagen. Vi hade Glory Kickboxing, Grand Prix, och så hade vi såklart, alltså kanske den fetaste galan i år, jag vet det är mars, men alltså fet gala, alltså, dels på papper men också, den blev bra. Mm. Vilket,
absolut.
Ska vi, vad heter det?
Kicka igång.
Vi kanske kan kicka igång och så ska vi komma till skott och snacka lite skit. Mm. Kanon.
Mm. Jag tänker vi drar igång med boxningen direkt från Riyadh, Saudiarabien. Och är det bara jag som känner att det har börjat bli en stor del av sig själv nu, de här Saudi-galna, att det är ofta de galna man ser i boxningen, det är där lite förflyttas från Las Vegas och London och Wembley Stadium till faktiskt Riyadh. De har ju lyckats med det redan nu, Saudiarabien, att det är där man måste kolla på de galna, eller vad säger du?
Mm. Ja, alltså jag har inte så bra koll på boxning, men jag vet att de matcherna jag har kollat på, alltså dels har jag kollat på mer boxning på sistone. Mm. Och det råkar vara så att alla matcherna har varit i Saudiarabien.
Mm. Ja, men borde säga sig själv, det blir så himla kompakta kort. De bygger upp liksom ett UFC-numrerat kort med många olika titelmatcher som det annars inte är. Men inför, det är snacket inför det här, ja men precis, snacket inför var ju Ngannou som gjorde en fantastisk match mot Tyson Fury och så. Du vet ju vad jag tänkte efter den matchen mot Tyson Fury. Mm. Jag var ju nästan konspiratorisk. Det var någon som skickade till mig på Instagram efteråt med en sån foliehatt på huvudet. Och jag kan hålla med om
också,
det.
Yeah.
Du var med i den hörnan ju.
Jag lite, hade en stabil foliehatt på mig och bara det här är fan riggat.
Ja, och jag tror att Tyson Fury, han hade, var inte förberedd inför det. Han kanske hade tränat fysiskt, men mentalt var han inte där. Och Erik Skoglund sa det väldigt bra i vårt avsnitt med honom, att han är ju liksom en en pajas, men en sjukt bra pajas, en väldigt kompetent boxare, men som person han ändrar sig hela tiden. Och jag tänkte så här, det kan inte stämma. Han var inte så dålig. Jag tror också att det spelade in att shaken pratade lite med honom innan och så här, men du kan ju inte bara avsluta den direkt och det får bli en bra fight. Så jag tror det lägger sånt bakom ekonomiska intressen. Och jag kan inte säga att jag har någon annan åsikt efter det jag såg i fredags. Och det mest alltså, som jag tänkte på var ju faktiskt sättet Joshua slog ner honom redan i första ronden. För att det var ingen kontring. Det var ju inte Ngannou, du såg han stod med sin gardering när han blev nedslagen. Och det där kan man faktiskt, om man bara zoomar in där och stannar, kan man ju se den skillnaden som faktiskt är då i boxningen mellan då en UFC-fighter och en boxare som bara boxas. Att han blev nedslagen när han stod med en kompakt, fin gardering, men ändå så hittade Joshua in. Och jag måste ändå säga, jag var också lite så jag bara, det är ändå mycket krokar nu som kommer från Ngannous håll. Och Joshua var lite, inte på bakfoten, men han studerade hans första minuterna. Men det gick ju väldigt snabbt därefter. Vad var dina åsikter så i första ronden när du såg matchen?
Alltså, nu var det några dagar sedan och jag hade halv sömnen i ögonen. Men samma jag kan här. Säga så här, vet, vi snackar mycket om, vet, det finns olika principer och koncept i fightingen. Och en sak är, försvar är ett sätt, och alltså ett sånt stort koncept att försvara sig. Och man kan försvara sig på många olika sätt. Och för mig är garderingen, vet jag, mycket boxning. Man snackar mycket boxning om garderingen. Men för mig är egentligen försvaret, alltså du har olika lager. Och alltså det sista är egentligen att sätta någonting mellan slaget och ditt ansikte, vilket är garden. Så handen kommer upp och stötdämpar. Det jag tyckte var, alltså innan matchen, jag tänkte redan att alltså, det här blir tufft för Ngannou. Och vi sa ju det, att om Joshua vinner så blir vi inte förvånade om han avslutar. Mm. Och alltså, man möter en elitutövare som tar det på allvar i deras gren. Det är svårt. Alltså, det är svårt. Du skulle aldrig se en boxare komma in i buren och göra en bra match ifrån sig i MMA, för det är alltså, eller i UFC i alla fall, för du möter det är spetskompetensen och du kommer in, ja, men tänk dig Usain Bolt springer in i en VM-final i fotboll. Ja, han springer snabbt som fan, men han har ingen aning hur man hanterar en boll. Så han har ju en viss del av fotbollen, men han har ju inte en, alltså mycket annat som behövs i fotboll. Bara för att göra en liknelse. Och
det är ju så, precis, Usain Bolt hade kunnat göra ett mål en gång av tusen, och det är samma. Hade man stoppat in Deontay Wilder i sin prime i UFC, då kan han sänka vem som helst en gång av tusen kanske, alltså med ett slag. Men det sker ju inte 999 gånger. Så att det måste inse. Och jag tänker så här med Ngannou och Joshua. Man såg, Joshua var, han var cool, calm, collected när han kom in. Han såg, hade ett helt annat lugn än vad Fury visade när han kom in för några månader sedan. Och jag skrek ut när han slog ner honom första gången, för jag tänkte bara, stoppa inte, jag vill inte ha ett sånt stopp som det blev med McGregor, utan nu vill jag verkligen, efter allt snack som har varit, då vill jag ville faktiskt se han gå ut, att, och så mycket pengar han får en gång, jag ville se han bli testad, få gå upp igen, och sen den andra nedslagningen i andra ronden, den var ju också tal, och sen han går upp igen, alltså den sista, det var faktiskt kul, för jag såg han träna på just den kombinationen tidigare, Josh, att han var slog igenom ett slag, nästan som en amerikansk fotbollsspelare som liksom bara jobbar fram med sin arm, verkligen bara full, ingen teknik bakom det, och det gjorde han sedan i sista nedslagen, det var ju bara, han bara gick fram och okej, nu svingar allt för kameran högerhanden och den träffar igen. Det var ju brutalt det man såg därefter, han låg kvar ett tag. Jag tänkte också det var nog inte kul för honom, jag tänkte först att det skulle bli en meme, du vet, när han satt med syrgasen, att han kanske inte hade behövt igen. Men det är en sån typ, sen blev det så, efter allt snack så bara, men det blev inte så mycket kring det, annars tänker jag att det är en sån typ.
Nej, men jag tror också för att det var delvis för att alltså Ngannou tar det med ro, han är sjukt sportslig, alltså han är bara en soft person, han snackar om det efterhand, han bara, de frågar, han typ gjorde slaget ont, han bara, jag har ingen aning, jag var inte medveten, för att jag låg bokstavligen och sov i ringen, och jag känner inte mycket då för att jag har inget medvetande som kan uppfatta smärta, och det var alltså det där är typ så, alltså hur fan ska du, alltså, och allt innan också, du kan, alltså Ngannou ger en väldigt lite anledningar att tycka illa om honom, Mm. Och sen så reagerar han så på en brutal knock på största scenen. Alltså förmodligen bland de flesta antal ögon på en boxningsmatch någonsin.
Ja. 25 miljoner dollar. Mm. Det kan vara anledning också till att man... Ah, det är lugnt
alltså. Det hjälper nog. Ja. Det hjälper nog, det dämpar slaget så att säga.
Men innan har jag alltid sagt så att hade du tagit en uppkast av Mike Tyson för 1 miljon, har jag alltid sagt så att det är klart. Mm. Men nu känner jag så här. Jag hade inte gjort efter 250 miljoner. Alltså jag kände nästan det. Bara att det där kan verkligen permanent orsaka skada de där tre nästarna. Så jag ändrar mig lite när jag satt och kollade. Men jag tänkte också det att det var ju sportsligt av båda två. Joshua fick en halv miljard. Ngannou fick 250 miljoner kronor. Mm. Så de har väl ingen anledning att vara särskilt ledsna. Får man säga. Och jag tänker det, vem var mest ledsen då? Vad tror du? Errol Helwani eller Ngannou? Vem tror du brydde sig mest om detta? Att han förlorade?
Jag vet inte. Helt. Jag tror Kamaru Usman var mest ledsen om något.
Ja, alltså, Helwani, han har ju varit på en bandwagon. Något så frukt. Alltså, det är ju en...
Jo, men han är ju också så...
Ser det honom, alltså. Så
han. Jo, men han spelar lite över också tycker jag. Jag får intrycka att han spelar över lite. Han är ju lite den... Alltså han är alltså sportjournalisten och han är verkligen en sportjournalist. Han är duktig på det han gör. Följer många sporter, men han är också den som bär fanan för MMA. Så han måste också så ha lite, ja men det måste vara lite friktion, lite het debatt i samtalen och hela den biten.
Det kontroversiella
så ja. Jag tror någonstans innerst inne så kände också Ariel Helwani att det här är en tuff. Alltså så det är en tuff utmaning för Ngannou och alla som kan något om något som är sport. Mm. Fattar det? Det är inte som i MMA, alltså puncher's chance. Jo visst, det finns också i boxning, men mycket, mycket mindre. En puncher's chance ökar när du har så många fler verktyg. Men när du bara har dina två händer, alltså nu spelar vi liksom allting på rött, eller vad man säger.
Mm. Jag tänker så här, Anthony Joshua har blivit, alltså utslagen en enda gång och det är mot Andy Ruiz under så många matcher, under så många amatörmatcher, så att det är inte bara att gå fram och sänka honom, och jag tänker också att det slut att ja, detta var väl lite slutet på den debatten nu, MMA-boxning. Vi kommer nog aldrig få se någon boxare gå in, det tror jag inte, det måste till enorma pengar, och då kommer vi också få slut på den debatten. Det är två olika sporter, och det är bra att det är det. Och sen tänker jag också, vad var det med? Jag satt och funderade kring, jo men det är nu många som sa, ah, men herregud, Anthony Joshua, den här Anthony Joshua, han hade ju slagit Usyk. Alltså man kan inte dra några som helst slutsatser. Usyk, när han slår det slaget, hade Usyk stått bakom honom och kliat han på ryggen liksom samtidigt, alltså, i samma tidsrymd. Yeah. Man kan liksom inte dra. Det, han ser bra ut, Joshua, och jag tror att han mycket väl kan slå Fury i en supermatch, men Usyk, han visade, det var 24 ronder de mellan. Det är inget vi kan dra någon slutsats från det här.
Nej.
Men det, jag vet, jag tror att Saudi kommer, alltså jag tror de vill typ, inte förgifta Usyk, men ge han någon typ, du vet, så han kan gå, alltså bara så, gå inte den här matchen, för att jag tror alla vill se Joshua mot Fury. Usyk är bara en liten större cruiservikt där i bakgrunden som är bäst i världen förmodligen, men frågar man alla britter så tror jag de vill se den stora matchen, Joshua Fury. Sen bara snabbt innan vi avslutar vill jag bara säga också, Joseph Parker, vad har hänt där alltså? Först Deontay Wilder och nu, alltså jag säger inte namnet, du får säga det, jag säger efternamnet Jang.
Jag vet inte vilken ordning man uttalar det om man är från Kina, men jag tror det är Chang Shilei, för han heter Big Bang Chang Shilei.
Vad tyckte du? Det var första gången du såg honom. Vad tyckte du om stora?
Alltså jag såg honom, vet du, de visade så videos om så, ja men han värmer upp nu och så här. Och sen så somnar jag, Filip. Så berättar du, hur var matchen?
Ja, men alltså han ser, de videon som du ser, man blir inte så imponerad av att se han på mittsarna. Hade jag sett han på klubben, jag tänkte bara, oj, vad är detta för? Jag visste han är stor, men vem är egentligen? Han slår väldigt hårt, och det visar han här också mot Parker, slog ner honom och så. Men Parker bara etsade sig fast i den här matchen. Jag minns inte nu om det var 10 eller 12 ronder. Jag tror det var 10 ronder. Och ja, men helt enkelt, han tröttade ut honom och Jang var helt färdig i de sista ronderna, och känns som att han gjorde inte tillräckligt mycket, så att de sa att han kommer inte tillbaka till den här Saudi-scenen igen i alla fall, för han gjorde inte tillräckligt. Men jag tyckte att han var den bästa boxaren i många ronder, men han vann inte, han var inte tillräckligt aktiv. Parker, han bara körde. Och, han har ett imponerande CV. Kollar man totala matcher är nu Joseph Parker som har mött tuffast av alla i tungvikten. Så det ska han få stor cred och vann. Så att han är också med i de här titeldiskussionerna framöver. Han är ju före detta världsmästare i WBO, om jag inte har fel. Ja, så det var det med Saudi och boxningen.
Det var kul med boxningen, och jag vill också lägga till det här med boxningen. Alltså, du vet, jag behöver inte berätta för dig hur fett det är med feta entréer och allt det här. Någonting jag kan uppskatta väldigt mycket med boxningen är bara att när kameran glider runt i arenan, hur storslaget ett boxningsevent är på ett helt annat sätt än vad en UFC-produktion kan vara. Jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om det är förväntningarna av att man ska se de största killarna i världen gå in i buren eller i ringen och fightas, men det är någonting sjukt storslaget med boxningen. Och jag får legit gåshud och jag blir limmad framför tvn. Såklart tills mitt medvetande slocknar, för att de här araberna drar ju ut på boxningen till 2 på natten. Så det är därför jag somnar, men inte för att det inte är fett.
Jag har alltid sagt det att UFC alltså är ju coolare, bättre inramning i boxningen de allra flesta fallen. Men när det är de största tungviktsfighterna, det är tungvikts-VM-match eller andra viktklasser, men de riktigt tunga stjärnorna, då kan ingen slå boxningen. Och jag tänker framförallt när det är på Wembley Stadium och så med britter. Då är det på en annan nivå. Det är så storslaget.
Skoja inte.
Men jag måste säga att jag började se galan vid 16 prelims.
Ja, oh, rest in peace, mannen. Fy fan.
Alltså, jag fick lite av en kampsportsdepression. Sen skulle jag upp och sparras med en annan klubb klockan 8:30 skulle jag öppna upp. Så att jag somnade.
Vilken tid sa du? Du försvann lite.
8:30. Så jag somnade 3:30. Skulle upp och förbereda vid 8:30.
Fy fan.
Det var i alla fall katastrof. Så det satt kvar lite hela helgen där. Men det måste de ju bara bli bättre på i Saudi. Men det var ju så fort han lämnade så tog också sändningen och bara och rullade.
Vem lämnade?
När sheiken lämnade, han emiren lämnade sin plats. Så det var en gång, det var en timme mellan en match. Och sen kom han tillbaka med Frank Warren, då den ena brittiska promotorn, i handen liksom.
Och det var den bilden som spreds.
Det
finns mycket roligt att säga om det. Du vet, i Mellanöstern så är det typ så, alltså om man är grabbar så håller man i händerna. Men ur ett västerländskt perspektiv så ser man det typ så, man bara, är ni liksom
sugar daddy,
precis. Men i Mellanöstern, det är liksom, det är en grej.
Men det är kul, för Frank Warren såg ju helt skräckslagen ut när han också, vet, när kommer han håller. Det var kul att se den kulturkrocken liksom.
Ja, men det är ju lite sugar daddy vibes, för du är från, skitsamma, vi behöver inte gå in på det blir en helt annan debatt. UFC 299, Filip Darsenovic, Filip von Darsen, Filip af Darsenborg. Vad tyckte du om galan? Allt som alltid sin stor, alltså sin helhet.
Väldigt bra, intensiva matcher. Sen det blir alltid tråkigt i efterhand, så är det ju. Det här är en sån gala man hade velat se direkt på kvällen, på natten. Jag höll mig uppe. Så att jag får alltid, jag kan aldrig riktigt få samma känsla. Så det är ibland svårt att jämföra det här med några galor som man liksom har sett på svensk tid, så att säga. Överlag en väldigt bra gala med bredd, framförallt både innan huvudkortet och huvudkortet, att det var många matcher som höll en hög klass, och framförallt utövare som faktiskt är relevanta för UFC både den kvällen men också framöver. Det var liksom ett väldigt bra ihopsatt kort. Vad säger du?
Ja, och jag kan inte lägga till något mer än så. Det var väldigt bra sammanfattat. Fruktansvärt tung gala. Lite mäckigt i efterhand att kolla på det, för att du vet, du ska först in på Viaplay. Förresten, jag prenumererar på Viaplay numera. Så innan har man ju delat konton och så vidare med folk, och nu är det bara så, fuck it, jag pallar inte. Nej, det ska alla kolla på det samtidigt på morgonen, det går inte. Kolla på Viaplay, hitta prelims på Fight Pass någonstans, du vet, hitta någon rysk stream som visar early prelims. Lite på den nivån. Så nej, jag kollade på det dagen efter direkt, lyckades verkligen, jag spoilar ingenting. Det var framförallt en bedrift och en vinst i sig. Och jag brukar, alltså ibland så brukar jag göra så, jag sätter på streamen och så spolar jag fram till huvudmatchen. För att jag vet om att jag kommer gå på toa sen och så vidare, och sen drar jag fram Instagram på reflex. Men nu bara skitsamma, jag bara lägger undan min telefon, så Ja, men lite personlig utveckling också, förutom en bra underhållning.
Jag var väldigt märklig. Jag var lite så uppgiven efter så sömnbrist, du vet, man har sett boxningen då dagen innan. Så jag bara, jag tog upp med bilen och bara så, jag tror, jag körde med eller har jag vunnit, det måste han gjort. Så gick in, yes, gjorde han, okej. Okay. Alltså lite så, jag blev inte arg att jag spoilade, men bara så, men kul. Och så jag såg de flesta matcherna liksom på spoil direkt, bara så, okej. Men ändå, jag kände att det var kul att se dem sen därefter, men ibland får jag bara sånt humör, bara, pallan, jag vill bara se, vann och mälj, ja du vann, okej. Så att, men det är lite olika galor, men sen är det alltid hur det sker ju. Och jag tänker, jag såg ju inte prelim, så såg jag liksom i efterhand alltså, lite så. Men
vi kan ta det, vi tar uppifrån det. Vi kommer till Despine. Despine, vilket visar sig vara hur man uttalar hans namn också. Så vi tar det uppifrån det. Så Sean O'Malley, Marlon Vera. Så Sean O'Malley bokstavligen i 5 ronder använde Marlon Vera som en sparringpartner. Där, alltså, vi snackar om det inför matchen, så snackar vi om hur Marlon Vera, han är väldigt trögstartad. Och att spela det spelet i en titelmatch är ett väldigt farligt spel. För du ger bort en rond som du hoppas på att du kommer kunna ta igen sen, för att du kommer komma igång lite senare. Men Sean O'Malley bara sa, okej, hold my beer, Jason Perillo. Kolla på detta. Och bara boxa upp den här snubben. Mm. Och vi kan gå in på lite på djupet vad han gjorde särskilt bra och vad det finns utrymme för utveckling. Men fy fan vad han boxade upp honom. Och inte bara, alltså hur han boxade upp honom var så jävla fett. Det här är sånt man måste kolla i efterhand. Man kan se det, kanske om man håller på mycket med striking och så här direkt. Men om man spolar ner hastigheten så kan man se sjukt, alltså effektiv är han i sin boxning. Och vi snackar försvar och skapa nya förutsättningar för angrepp och attack. Alltså O'Malley, när han flyttar sig till exempel, han kan landa i southpaw, han kan landa i orthodox och han kommer slå dig och finta därifrån. Han skapar förväntningar med sin hand uppe i ditt face hela tiden. Han fintar, han bygger upp dina förväntningar hela tiden. Vi sa att han byggde upp förväntningarna till knät i andra ronden, träffar han rakt i facet. Alltså bara så sjukt imponerande. Jag tror de flesta fighters drömmer om att kunna fightas på det sättet. Och om man snackar till exempel tempoväxlingar, när han fightas så är det inte det här vad ska man säga, förutsägbara tempot. Man kallar det för offbeats. Jag vet inte om du är med på vad det innebär.
Det,
så man
kan slå,
alltså som du slår 1-2-3, 1-2-3, han kanske slår 1-1-3, 1-1-3, alltså du vet, eller 1-2-3, alltså du vet, han har inte en förutsägbar rytm i det. Och i allt det här så betyder det inte heller att allting är faktiska slag. Och slagen kan ändra riktning eller ändra, han kan ändra stance mitt i det hela. Och flytta sig och bara skicka en fint och få dig att överreagera. För att han har boxat dig i facet nu i kanske 5 minuter, 10 minuter. Och du har fortfarande 15 minuter kvar att slåss med honom. Så man såg till exempel de senare ronderna, O'Malley hade inte ens händerna uppe. Och visst, han brukar fighta så, men när man kollar i vissa sekvenser så tänker man så, oh shit, här har han inte händerna uppe. Men det är skitsamma, för varför? För att Marlon Vera har bara dragit ihop sig till ett skal och bara, alltså, bara förväntar sig slag hela tiden. Och han gjorde det så fint, för han slog så mycket mot kroppen och skapade de förväntningarna hela tiden. Så han kunde hela tiden gå ner med finten och slå högt slag. Jag älskar den finten, den är så fet. Mm. Han sänker hela sin kropp och får det se ut som att han är på väg att, alltså, slå dig mot kroppen. Och sen så kommer högra rakt upp i facet. Nästan tänkte jag, du står i en Superman-ställning. Det var bland några saker han gjorde särskilt fett och framgångsrikt. Men i princip, han lekte med Marlon Vera. Marlon Vera hade inte en chans. Jämför det med första matchen. Man kan argumentera för, ja, det var bara en fluk. Nej, det är inte en fluk. Han tog stryk. Han blev skadad av stryken han fick. Men det här var ju en helt annan O'Malley. Och denna O'Malley är en stor, stor utmaning. Och det finns sjukt feta matchningar nu för honom. Väldigt spännande matchningar i toppskiktet, oavsett vem man kastar in.
Alltså jag sa två saker i previewn kring O'Malley, och det första var att jag tyckte ju den första matchen det var en fluk. Jag såg bara han slår honom 99 gånger av 100. Och jag sa ju att han kommer, jag kunde inte se något sätt, jag liksom helt var bergfast, men han kommer vinna. Så jag förstod inte riktigt att det var väldigt många som ändå lyfte upp Vera, och det kanske var för att man skulle bygga hype och så, men jag liksom kunde inte tillräckligt med MMA för att se att han på något vis skulle kunna hota O'Malley i den formen som O'Malley är. Och så sa jag också att han är en av de få man faktiskt ser med att han har laser i både händerna och i hjärnan. Han är alltså det han tänker ut på tiondels, hundradels sekunder i sin striking, det finns inte på väldigt många andra ställen i UFC, om ens någon. Och jag tycker att han är så himla fri i axlarna, kan komma med en uppercut lite där, han kan välja och raka vilka slag han slår. Och jag tycker han har en jättehög nivå, även om man skulle se ut från liksom boxning, alltså en boxningsnivå, väldigt hög nivå. Han har kunnat lyckas även där. Och ja, jag vet inte, han ser ut att liksom inte ta det seriöst alltid, och man liksom har fått upp en bild av honom att men, hörru, det är han och hans tränare som sysslar med lite grejer i deras lagerlokal, men det är jag är så sjukt imponerad. Alltså det där är verkligen bara, det var en bild han har liksom fått in, och han liksom säljer in sitt namn på ett visst sätt, men han måste vara, hans ring IQ och så måste vara, det hade varit intressant att se en tränare och få prata med honom bara hur han liksom har skapat dessa öppningarna, för att han var ju rätt så opolerad när han kom in och rätt ung ju. Men ja, jag vet faktiskt inte vad de har gjort och hur de har filat på honom, för att det är väl egentligen bara hans, det är inget stort gym och så han är från, det är ju framförallt han och Tim Welch som har varit duon. Det är lite kul att se vad de egentligen har gjort, för någonting måste de ha gjort liksom. Ja, sen har han såklart en väldig talang och läggning för just den stilen.
Jo, men han har ju absolut, alltså han har ju fysiska förutsättningarna för att ha alltså väldigt mycket framgång. Du tjänar väldigt mycket på att ha väldigt lång räckvidd, punkt. Eller egentligen om du kan använda din långa räckvidd. Det har man ju sett alltså många gånger.
Och den slagstyrka med den räckvidden, det är ju ofta, ibland kan det vara ett motsatsförhållande, att man säger att han är bra på att hålla på avstånd men har inte riktigt den explosiviteten som de korta armar, korta muskelfiber, men O'Malley har ju bägge sakerna, O'Malley.
Jag tycker personligen så säger jag inte mycket, alltså det finns ett värde i att ha explosivitet och hela den biten. Kolla bara på Tyron Woodley, kolla på Rumble Johnson, alltså de kunde släcka folk med sina nävar liksom. Man såg att det exploderade till i muskelfibrerna, kontraktioner skedde och pang sa det godnatt. Det som O'Malley har dock är bizarr timing.
Alltså träffsäkerheten.
Och ja, 100% träffsäkerheten, alltså. Timingen. Du, alltså skit i allt annat. Timing. Alltså kan du ha timing, vilket är så jättesvårt att träna sig till utan att skada sig också, för att du måste ta slag och alltså man måste träna live så att säga, du måste ha någon som slår mot dig. Men det där är någonting som man har definitivt i, alltså, med, alltså väldigt mycket av. Du nämnde innan Tim Welch, han ska ha sin credit också 100%. Han gör alltså sjukt feta grejer med O'Malley. Timingen gör han väldigt bra, och du vet, det var en tid innan, alltså för många år sedan, när typ så Dominic Cruz var på sin höjd, du hade Tim Elliott som var på sin höjd, lägg in Max Holloway också. Det gemensamma nämnarna med dessa grabbarna är att de är väldigt fria i sitt språk, så deras fotarbete, om det är ett språk, så var de väldigt flytande i det språket. Det innebär att var de än hamnar så är de bekväma, de är inte intränade att stå på ett visst sätt, för att tränar du på att stå på ett visst sätt så kommer det per automatik antyda att du är obekväm att stå på ett annat sätt. Så de bara rör sig och genererar kraft där de ställer sig helt enkelt. Och du behöver inte träna på båda stances nödvändigtvis, men att ha vapen i de stances, alltså dina ställen, hur du står med fötterna, det kommer också möjliggöra att hur du än landar, var du än trampar, så är du bekväm med att flytta dig. Du är bekväm med att angripa och bekväm med att försvara dig. det, alltså vi skulle kunna göra en video om det här för att bara för att visa
vad det är. Jag skulle vilja säga det med språk också, att just det som Max Holloway tyckte var väldigt intressant, för att det är där jag ser en hel likhet och i deras timing och så. Men du kan ju lära dig ord, men du kan inte lära dig det här språket som de har utan alltså så otroligt mycket timmar av sparring. Det är sparring. Det är sparring, det är där du kan se om hans hand är där eller om den är där. Alltså det är så, så himla små, så det kan man säkert med stå och så. Ibland ser man, nu är det så Justin Gaethje när han kör, de kör väldigt, Trevor Whitman, när de kör sina väldigt tydliga träningar. Och du ska stå här, du ska göra exakt det här och det här och det här. Men jag har lite svårt, men det är ju trots allt ändå i den egentliga sparring, den egentliga fightingen, där du kommer behöva testa det. Du kan ju inte bara, det kan se jättefint ut ju, och de sparar säkert väldigt mycket också, men du vet själv, ibland kan man känna bara, det har varit kul att lära sig det här, göra de här
100%.
Men det är bara där du kan verkligen få in det till, i din verktygslåda. Du måste ha sparringen, och det måste de ha haft.
Det här, 100% Filip, och det här du spottar eld just nu. Det här är varför jag bryr mig inte om att se en fighter slå på mittsar. Jag bryr mig inte om en fighter lär ut tekniker på YouTube. Jag bryr mig inte om alltså fucking vem som helst lägger ut en instructional, eller det finns värde i dem 100%, men det här är någonting som är ovärderligt, och det är det här så jag försöker lära ut när jag håller pass, och det är så här man lär sig. Det är motorisk inlärning. Och det finns ett idrottsvetenskaplig teori om det här som heter ekologisk dynamisk teori. Och under det paraplyet så finns det något som heter icke-linjär pedagogik. Och skitsamma, det är ett sätt att lära sig på där man inte ger alltså så, en specifik teknik att göra. För att en teknik är någonting du kan trycka in i ett visst sammanhang. Men för att fatta sammanhanget så måste du faktiskt utsätta dig för det. Och fan, vi kan göra en hel podd om det här, Filip. Jag tänker att vi bara snabbt snackar lite mer om O'Malley och Vera, och så vi kan gå vidare också, för det här är skitintressant, men vi har sagt att vi ska försöka fatta oss korta. Någonting jag saknade från O'Malley, det var uppercuts. Inte en enda uppercut. Han slår raka, fina slag, overhands hela tiden, krokar mot kroppen, krokar mot huvudet. Inte en enda uppercut. Och det kan man här leder till ett Veras fruktansvärt imponerande försvar som han kanske inte känner sig bekväm med att penetrera med uppercuts. O'Malley använder också sina sparkar då, till din poäng om att han kan klara sig bra i boxning, men han sätter upp mycket genom att han, alltså han skickar spjut rakt in i din magsäck, och det är frontsparkarna rakt in i magsäcken. Vidriga. Och Vera, det han gjorde var särskilt bra, vilket många har sagt om honom, är att han är riktigt jobbig. Alltså hans haka är jättejobbig att hitta. Och där har vi någonting som är jävligt fett i att han gömmer sig bakom sina axlar mycket. Och låter alltså slagen glida över. Han kommer att ta upp sina armbågar mycket. Och ta slagen på armbågarna. Och överarmen, vilket är särskilt fett det han gör. Till hans nackdel dock. Det blir väldigt defensivt. Lägg på också att han börjar långsamt. Han kommer inte in i matchen. Han förlitar sig på att han ska bara tåga framåt tills han har dig mot buren. Ja, men lycka till mannen. När du har en snubbe som bara studsar runt dig hela tiden. Och bara är bekväm i att ställa sig hur som helst. Han kommer med en förutsägbara angrepp. Och en strategi till angrepp. Medan O'Malley kommer ge dig nya frågor hela tiden. Lägg på tempoväxlingarna och hela den biten. Du kommer stå där och gissa hela tiden, och det är det vi såg i Vera. Alltså han var ju frusen i buren. Han hade inte en Janne, och det blev bara värre medan ronderna gick, helt ärligt. Det jag saknade också från Vera var försök till nedtagningar. Alltså det är MMA. Han kommer in och vill taga dig upp mot buren. Han skickat en enda nedtagning, inte ett enda försök. Det kan man också härleda till att O'Malley faktiskt paralyserar honom inne i buren. Men någonting, alltså du måste visa någonting. Alltså visa att du vill faktiskt vinna. Du kan inte bara visa hur tuff det är. Och jag tycker också en känga här, helt ärligt, mannen. Dean Thomas, alltså ger mig fan huvudvärk när han pratar i sändning. Jason Perillos coachning i den här matchen var helt värdelös. Alltså han coachas, han ger motivationstal till Vera. Och det är inte ens feta motivationstal. Det är typ så med en skakig röst. Han bara, come on. Come on Marlon, Show him that you want it. You gotta show him that you want it. Do you really want... Alltså du vet, kom igen mannen. Säg till honom att han ska flytta sig. Säg till honom att röra sig lite. Du vet. Alltså någonting, gå på nedtagning. Visa någonting. Inget sånt. Det var bara så fattigmans motivationstal.
Ja, och för att sammanfatta det visuella i den här matchen med utseendet på de båda, så var det en som skrev upp Twitter bara att det här såg ut som matchen om den sista crackpipen i området. När man så det var så jävla att det var så hårt där, och så var han helt sönderslagen liksom, med sitt lite hobo-hår. Det är helt sjukt att det är en titelmatch när de ser ut, men det är klart, de är ju bra fysik och så, men det är rent visuella här liksom. Det ser inte ut som två världsklassfighters, men det är det ju.
För att avrunda då, om Ali, alltså det här, det är så fet den här matchen, den är värd att kolla om, den är värd att titta på, speciellt om man vill utveckla sitt fotarbete. Spola ner hastigheten, kolla på O'Malley, vad han gör, hur han sätter upp saker i senare ronderna. Riktigt fet match.
Alltså han träffade nästan med fler significant strikes än vad Vera slog liksom. O'Malley kommer på deras, det är faktiskt väldigt starka siffror.
Löjliga siffror, mannen. Jag kollade på statsen innan, och du har O'Malley, jag tror han har andra största skillnaden i significant strikes mot sin motståndare någonsin. Det var någon sån riktigt löjlig stat. Alltså såklart, du har Max Holloway mot Calvin Kattar.
Flest significant 500. strikes.
Alltså han bara spammade X hela tiden. Och han hade någon sjuk hotkey som gjorde kombinationer när han tryckte på X. I alla fall, Filip, vi hade också en fet match. Dustin Poirier, Benoit Saint-Denis. Dustin Poirier gav möjligheten till Benoit Saint-Denis att faktiskt få bevisa sig mot toppskiktet. Stor risk. Okej, belöning för Dustin Poirier. Dustin Poirier sa vi innan matchen. Alltså, det här ska han kunna ta. Om han inte tar det, så är det värt att ifrågasätta var han tar vägen härnäst. Och om det är fighting han ska ägna sig åt. Med tanke på vad han är i sin karriär. Värt att tillägga dock, Dustin Poirier, jag såg en sjuk statistik om att han har aldrig förlorat i, vad heter det? Jag tror 2 matcher i rad någonsin. Och det är jävligt nämnvärt. För han kommer ju från förlusten mot Justin Gaethje. Och sen så såg jag att han var en stor underdog mot Benoit Saint-Denis, vilket är, alltså grattis alla som la pengar på Dustin Poirier. Alltså det var gratis pengar. Intressant match. Dustin Poirier, eller vad säger jag? Benoit Saint-Denis kommer in i en 5-ronders match. Fightas som att den här matchen varar i 30 sekunder. Alltså sjuk gameplan. Han gav ju mycket problem till Dustin Poirier inledningsvis, men alltså om det är någon som har varit med om krig innan, alltså jag tänker Hooker-matchen, jag tänker Chandler-matchen, och kan faktiskt hålla i och hålla ut, så är det Dustin Poirier.
Ja, precis. Dustin, det är ju ofta man ser att han bara, alltså, kommer detta ens gå? Kommer han kunna överleva? Men så kan han rida ut stormen och sen i sitt egna tempo ta han över, och sen ofta till och med avsluta.
Ja.
Ja, men det var ju en lite uppenär, eller så.
Också lite lustigt. Alltså, vet, Dustin Poiriers grej är ju det här, alltså, det har blivit en meme vid det här laget. Han hoppar i giljotiner höger och vänster, vilket är så. Alltså, när jag var liten och folk började hångla i filmen man kollar på med familjen, så höll morsan för ögonen. Och sitter man kollar på den här matchen med nybörjare på den klubben man tränar på, så håll för deras ögon. Det här är inte någonting du vill att de ska se. Så fort han hoppar giljotin, det här, det är alltså på högsta nivå.
Stor, alltså, när du såg det, var det någon gång du kände att det här kan sitta av de försöken?
Jag tror den sista giljotinen såg tajtast ut, men Jag har tänkt på om att jag ska göra en breakdown på giljotiner, för att jag älskar giljotiner och det finns mekanik till hur man får till en giljotin. Jag säger inte att Dustin Poirier inte vet den, men han får inte till det i match. Han har gjort det mot Khabib, där var det nära, mot Benoit Saint-Denis som är en duktig grappler också. Han vet hur man försvarar en giljotin, hur du placerar dig och hur du lägger din kropp rätt för att inte ska belasta din hals med en giljotin. Den sista giljotinen var nog närmast av dem. Och,
ja, och jag såg nu att han utmanar, eller han har velat ha en titelmatch mot Islam i sommar, och det verkar som att Islam är okej med den befallningen, så att vi får se vad UFC gör. Men jag vet inte, det känns väl kanske lite, jag vet inte hur det ligger till. Men Dustin verkar i alla fall vara sugen på att återigen gå till de största av matcherna efter det här. Men annars så tänkte jag, det var ju väldigt stort, det hade varit ännu större match för några år sedan, men att Michael Page, Venom, kom in i UFC när han gick in mot Kevin Holland. Och det här var ju en match som jag litade lite innan hur man kan ville matcha in Michael Chandler och Ben Askren från andra organisationer. Det var väl en ganska taktisk match på att sätta han mot Kevin Holland, då man nog visste att det skulle bli en kanske en stående match och en underhållande match i hans första UFC. Debut.
Jag tror att UFCs största lönsamma väg framåt med Michael Page är att matcha honom fördelaktigt för att hans stil ska få utrymme att visa sig. För att de har ju förhoppningen om att alltså de kommer inte köpa en 30-plussare, alltså för att de hoppas på att det här är någon långvarig investering, utan de vill att han ska komma in och visa, alltså bjuda på highlights så att de kan sprida det på nätet. Det som han gjorde bra var ju mot Kevin Holland. Alltså han fick honom att frysa där inne i buren. Ju mer matchen gick, desto mer uppgiven Holland såg ut. Vilket, ja, alltså det är inte så konstigt. Du har en snubbe som rör sig. Alltså tänk O'Malley. Jag jämför inte dem fight IQ-mässigt. Men, och varför jag tror den blev mer taktisk än vad många hade hoppats på. Det vill säga att den var inte lika flashy. Det var ingen flash knockout eller något sånt. Det är ett återkommande tema med Michael Page, där han kliver upp i kvalitet på motstånd, så finns det inte lika mycket utrymme för honom att vara Michael Venom Page som vi ser på hans highlights. Så vägen framåt här tror jag är faktiskt matchningar som är fördelaktiga för att få hans, alltså ge hans stil utrymme i buren.
Jag tror att han är väldigt, precis som O'Malley, väldigt loose och så i sin stil. Men jag tror att planen kan mycket väl vara här att ge han, ta fram han här, möta strikers och vem skulle inte på UFC vilja se en titelmatch med eventuellt Leon Edwards och han i England. Tror jag nu kan vara en av planerna för det. Det är nu få som har sagt nej till den. Om man skulle väl
sa du mot Leon Edwards?
Ja, tänker jag.
Ja, jag tror inte att han kommer så långt, för att vara helt ärlig. Jag tror
alltså, jag tror det är deras taktik, men det är, jag tror inte heller att han kommer komma dit. Men det är nog det som är deras mål, så att säga, slutligen. Som
alltså förhoppningen, typ.
Jag tror inte det kommer att krävas. Jag tror det kommer vara lite, vet, Masvidal, så, alltså den behandlingen i så fall. Att, ja, men okej, du tog denna, bjuder upp ett till avslut, så kan du få matchen. Lite så en mellanmatch. Men sen är det klart, sen måste ju Leon också behålla bältet, men är det något sånt, eller någon stor London-gala de tänker kring honom. Det är väl det mesta, han är ju rätt, han kommer inte vara långvarig i UFC, tror inte jag, med sin ålder.
Alltså nej, alltså, bara på den merit av hans ålder, alltså, han har nog inte jättemånga matcher kvar i sig, hans stil är väldigt fysiskt krävande, den stora påfrestningar för alltså muskuloskeletala påfrestningar. Och han har en karriär av kickboxing bakom sig också. Men kul att ha honom där. Jag ser fram emot att se hur de matchar honom härnäst. Vi hade också Jack Della Maddalena mot Gilbert Burns. Och det här matchen, vi sa ju det i previewn, att Jack Della Maddalena är förmodligen, jag sa det med säkerhet, men han är förmodligen den bästa fightern från Australien om man tar bort Volkanovski ur ekvationen. Och då kanske man tänker sig, ja men vadå Whittaker då? 100% han är där också. Men jag tror starkt på Della Maddalena. Han har visat upp fruktansvärt förmåga, alltså fruktansvärt imponerande förmåga i buren. Och det såg vi här också mot Burns. Alltså bara kolla vad han gjorde mot Burns. Visst, det är inte prime Gilbert Burns. Men bara alltså boxade upp honom, prickade han med det knät och domaren ville ju säga att Burns skulle dö, för han stoppade den väldigt sent. Men,
jag tänkte Burns. Jag såg faktiskt bara klipp. Jag såg den highlight reelen som fanns på Viaplay. Jag såg matchen innan och sen de andra, men inte den. Men som sagt, det var ju väldigt han lyckades ju pisa upp han rätt duktigt. Och jag tänker Burns, det är väl framförallt en som man tänker att han har ju, alltså de matcherna han har gått under så pass lång tid, det måste ju till slut måste även påverka honom ju. För det är många som går, kan vara en som match i sin karriär, men han har gjort det nästan varje gång. Och det är positivt, du får mycket pengar via Fight of the Night och så, och performance bonusar, men det måste till slut även ta på hans kropp, även om att det är så himla lastgammal, Burns. Men han är ju gammal i gamet, minst sagt. Nej.
Jo, men definitivt. Alltså, han är rätt gammal också. Han är närmare sig 40 och han är 37 nu. Så jag kollar upp det snabbt. Ja. 37, så lägg på som du säger. Han har många, mycket slitage på kroppen, många år av fighting. Alltså han har varit på högsta nivån i grappling också, så alltså i brasiliansk jiu-jitsu specifikt, så han har mycket mycket slitage på sig.
En biologisk så. Ålder på 47 kanske.
Alltså minst, fan på riktigt. Ja, Peter Jan, Song Yadong, många tyckte att Peter Jan skulle komma in och torska den här matchen, det kanske var eventuellt slutet på Peter Jan. Peter Jan visar att han är här för att stanna. Han, det var ju fram och tillbaka väldigt mycket. Med tanke på hur snacket gick innan matchen så tyckte jag det var en fruktansvärt imponerande prestation av Peter Jan.
Ja, men han tog den här livlinan, vad man ska säga, med bravur. Men jag tyckte ändå att det kände mycket fram och tillbaka. Det är inte riktigt den bilden som jag hade av honom tidigare då han var på uppgång. Ja. Han har ju, men det är klart, det är ju en sån så pass tuff, viktig division. Det kommer här till nya namn, så att det är ju inte bara att stanna kvar, utan han måste ju också utveckla sitt game i alla aspekter av MMA. Och där vet jag inte om han, hur långt han kommer att nå nu. För att det har varit tufft. Det har varit tuffa sista år för honom. Men det är skönt att han tog segern.
Verkligen, det var kul att se. Filip, det var huvudkortet. Vi har några feta matcher på prelims också, men bara för att nämna dem som sticker ut, självklart, avsluten här. Vi hade då Curtis Blades, Jelton Almeida. Tankar kring den?
Jag såg inte, men jag vill verkligen fråga dig om det. För att jag såg bara mycket hat med Jelton Almeida. Många som ville att de skulle katta honom, att han har varit så fruktansvärt tråkig de senaste matcherna, att han har kontrolltid men inte gör någonting av det. Vad kan du säga om den? Var det...
Ja, men många nedtagningsförsök, många gånger när vad heter det, Curtis Blades kommer upp, så drar ner honom till backen igen, om och om igen. Men ingenting uträttat med nedtagningarna. Sen så, när det väl var i andra ronden, försöker han på nedtagning, kom upp mot buren. Du vet det här klassiska läget, du går på en single leg, eller om det var en double leg. Hur som helst, han lämnar halva sitt ansikte öppet. Och där kommer liksom Curtis Blades hammar från helvetet och bara banka honom. Almeida lägger sig på rygg, håller sig för ansiktet. Domaren hade sett nog kort därefter. Så... jätteskum prestation från Almeida. Jag tror inte han är stolt över den prestationen. Fett att se Blades vinna i alla fall. Michel Pereira, Michel och Oleksychuk varade en minut. Fet entré från Pereira. Kommer in och gör värsta dansrutinen. Fun fact, han var tydligen en dansinstruktör i Japan. Jätterandom. Skitsamma. Kommer in, bara pangar upp, alltså verkligen, och Oleksychuk prickar honom riktigt hårt i levern, och man såg direkt att det där var, hans kropp sa nej tack, och det var färdigt kort därefter. Och, sen en sista,
den, det underbar om den Gamrot, så den, det var rätt jämnt enligt poängen, 29-28, två domare.
Ja, så jag har inte sett matchen. Jag läste dock åsikter kring matchen, och kortfattat, Gamrot, alltså basically, Gamrot har i princip ingen brottning. Han har bra ground game, så hans sätt att ta matchen till sina styrkor ser nästan desperat ut många gånger, och det här var inget undantag. Men det gör bara hans, alltså det gör bara Bilal Mohammeds prestation mot honom särskilt imponerande när han lekte med honom. Men jag vet inte, jag drar mig för att se den, men jag kommer förmodligen se den bara för att kolla hur tråkigt var det egentligen. Är det bara sån här klassisk kritik folk har när de inte fattar grapplingen? Men Filip, Robelis de Spain.
Yes.
18 sekunders knockout. Vad i helvete.
Men det, alltså jag såg ju den klipp och det var, det var ju så,
alltså det var ju,
ja, gick snabbt. Ja, men det gick snabbt liksom, och det är inte många sekunder han haft nu totalt under de här matcherna.
37 sekunder totalt i sina fyra senaste. Ja, det är bizarrt. Han bokstavligen håller på, han halkade på något, han ramlade, håller på att resa sig upp, blir liksom pressad, och medan han ramlar bakåt så bara prickar han. Han prickar Parisien, och kort därefter var det godnatt. Ja. Filip, mer i helgen, vi hade AFN, och för mig var liksom highlightet för mig var underkortet, för att proffsmatcherna, även om de var intressanta och det var kul prestationer, det är framtiden som fightas här i amatörerna, och vilka matcher de gjorde. Vi tar det lite snabbt. Elias Kesias skrällade mot Sukhrob Tokhirov. Tror inte många förväntar sig den prestationen. Kollar man någonting ifrån hans SM-matcher så kanske man hade lite på känn att det här är inte en lätt kille att ta ner eller hålla nere. Och jag tror inte Tokhirov förväntar sig att bli nedtagen och kontrollerad av Elias Kesia. Men det är vad som hände. Och ja, det var väldigt fett. Han går vidare nu till semifinalen.
Han gjorde bra ifrån sig, tycker jag, i presskonferensen. Han var, ja, men verkar skön och ödmjuk och så att det var kul att se att han lyckades ta the W.
Jo, men verkligen. Anton Ringvall, Raham Kefai. Den här matchen kunde lika bra varit en finalmatch i den här turneringen. Anton Ringvall verkligen, alltså, gick ner från 70 kilo, tar sig an den nordiska mästaren och gjorde en fruktansvärt imponerande match. Jag tror inte många förväntar sig att han skulle ha, alltså, att det skulle se så ensidigt ut. Raham Kefai gjorde bra ifrån sig, lyckades ställa sig upp vid tillfällen, men lyckades inte riktigt få till någon offensiv här. Och Anton Ringvall lyckades i sista ronden, vill jag minnas att det var, få till en triangelchoke från ryggen, vilket är en sällsynt submission i MMA nu för tiden. Så sjukt fett att se en submission från ryggen, även om inte det är någonting man aktivt strävar efter, så var det jättefint. Fin setup. Jag tror att Raham Kefai inte förväntade sig det alls, för han är en duktig grappler i sig också. Så spännande. Det blir en spännande semifinal sen. Vi hade Elshad Anvarov mot Saichan Suleimanov också. Väldigt högt tempo match, väldigt intensiv. Och första ronden var ju kaotisk. Saichan Suleimanov väldigt underhållande att se på. Jag undrar om inte han fightades med lite för högt tempo för tidigt. Det var Anvarov som lyckades hålla i ett stadigt tempo och få matchen till sin fördel och tog hem det på domslut. Vi skulle sett Gustav Holmqvist också mot George Josef. Holmqvist blev tydligen sjuk och kunde inte gå matchen. Så semifinalen blir Elshad Anvarov mot George Josef istället. Och det är jävligt synd. Det var ett tag sedan vi såg George Josef fightas nu. Det var jätte efterlängtat att få se honom gå in i buren. Men det blev inte av, tyvärr.
Nej.
Precis. Hans klubbkamrat däremot, Sebastian Palacio Gomez, kommer in, tar sig an Raboni Mbuta, och Raboni, som vi vet, mötte Sebastians klubbkamrat Emin Omic i svenska mästerskapen semifinalen. Jag gillar vad jag har sett av Raboni, men de här Örebro-grabbarna har visat sig vara ett lite för mycket för Mbuta. Och Sebastian Palacio Gomez, mannen, han bokstavligen går in, driver dem mot buren, tar matchen till backen. Och sen är det, alltså, det är ett bull-bull-läge att vara i. Du vill inte vara under Sebastian Palacio Gomez, för om inte han stryper ut dig så slår han ut dig. Han lämnar inte många alternativ. Han kommer få domaren att kliva in och bryta matchen, och denna matchen var inget undantag. Sjukt imponerande, och efter matchen i intervjun med Sebastian Wendel Martinez, en annan Sebastian, så säger han, det enda han säger är bara, put some fucking respect on my name. Och jag vet inte vad han antyder, för att Jag tror folk ger honom väldigt mycket respekt. Men det ska bli intressant att höra. Och vi ska faktiskt få möjligheten att höra mer av honom. Vi ska försöka få till en intervju här i veckan med honom. Där vi får höra tankar mer kring det. Om vi går vidare. Georgios Pilidis mot Mansour Rasouli. Och här fick jag lite inside information. Jag har inte researchat fightersen här. Jag visste bara att Pilidis är någon som är från All Stars, men han är inte uppvuxen i Sverige, så han är inflygen. Och han är U23 världsmästare i brottning i freestyle.
Det var det freestyle VM, U23 VM.
Ja.
Det är ju så fan. Konkurrenskraftigt deluxe.
Ja, kommer in och möter Mansour Rasouli. Mansour har ju tävlat en del i MMA, men alltså tävlingserfarenhetsmässigt och nivåmässigt så var det kanske alltså ett lite stort kliv upp i motstånd för Rasouli. Men alltså Mansour, han skiter i, han tar sina matcher, han vill ha erfarenheten och han kommer nog bara bli bättre från det här. Och Pilidis då, det ska bli kul att se vad han kan åstadkomma här framöver. Najib Adams mot Malik Hasiev. Det här var en väldigt kort match. Najib Adams såg väldigt bra ut. Det här var ju om det vakanta lätt tungviktsbältet. Najib Adams prickar tidigt med en huvudspark och Hasiev går i backen. Och då hade domaren sett nog kort därefter. Imponerande prestation. Najib Adams sa i intervjun att han är trött på att jaga amatörerna i lätt tungvikt och kommer ta klivet till proffs. Där han hoppas på att kunna få fler matcher. Och ja, det blir ett roligt, intressant tillskott till den svenska lätt tungvikten. Jag är nyfiken på att se om han går ner till mellanvikt som proffs eller håller sig i lätt tungvikt. Har du några åsikter om framtiden för Najib Adams? Han är väldigt populär, hans namn hörs mycket.
Han har ju blivit en populär på rätt kort tid här och är ju stor på sociala medier, har jag förstått, liksom, på Snapchat och så. Så han har ju ett följe och jag tänker att amatör, det, för att han ska få rätt matchningar så är det nästan att måste att antingen gå mycket mästerskap som amatör eller då att gå till proffs. Så det är väl, om man inte vill gå fler mästerskap och så, jag tycker att de är för få, så är det väl rätt väg att gå att bli proffs redan nu.
Sen hade vi Fabian Misk mot Fredrik Sandberg. Och Fabian Misk kammade hem sin andra vinst nu på väldigt kort tid. På mindre än en månad, tror jag. Om inte jag missminner. Jag kommer inte ihåg när Battle of Botnia var nu i huvudet på rak arm. Men Fabian Misk tar sig an Fredrik Sandberg och gör en bra match mot Fredrik Sandberg. Det var lite fram och tillbaka här och var, men Fabian Misk gjorde definitivt mer för att få poängen på sin sida. Roligt att se honom aktiv, roligt att få se honom fightas mer. Jäkligt kul med just bara duktiga välterviktare i Sverige. Sen hade vi Magic Mike mot Big Wappa. Har du hört något eller sett något från den matchen?
Jag såg bara ett litet klipp. Mitt intresse för alltså de här matcherna har väl sjunkit lite, skulle jag väl säga, på sistone. Jag tycker bara väldigt bra krönika, tycker jag vi kan. Jag rekommenderar i alla fall att läsa Alexander Claesson som har skrivit om på kimura.se. Just det här om bälten och så, och kring Magic Mike, att han tycker att nu räcker det, att man ska inte ge Magic Mike en titelchans när det är då, det är väl B-klass. Och,
så det är bälte. Bara för att lägga till, Alexander Claesson från kimura.se gör då en replik till Mohammed Babadivand, ställer frågan till publiken, ska vi ge Magic Mike en titelchans nu? Men intressant läsning och tankeväckande läsning. Jag vet inte hur seriösa de är med det dock, och det skulle vara konstigt. Alltså, jag tror inte de vill sätta sina andra mästare i den sitsen, för att det blir
devalverar värdet ju av bälten om man ger i alla viktklasser och alla, så det går. Jag tycker att det håller till proffs, tycker jag, men ja, yeah. Inte, jag tycker han har helt rätt i alla fall i sin krönika och i sin tes, Alexander Claesson.
Ja. Ska vi se, vi hade fler matchkvar. Liam Pitts mot Tufan Ahmadi.
Ja, sjukt imponerad. Sjukt imponerad av Liam just i hans med att han tar, liksom, går på nedtagningar i slutet av ronderna, bör visa det är jag som dominerar här och ståendes. Ja, jag måste säga att han blir bättre och bättre och jag är spänt på hans framtid. Blir knappt träffad och fina bensparkar och han tar verkligen, liksom, han visar, han kan dra ut med han kan gå med hela handen, liksom, verkligen, han vet exakt vilka sidosteg han ska ta för att inte bli träffad och mycket fin defensiv boxning av honom och även att han fick in några uppercuts, några riktigt fina krokar. Så att det var inte bara att han var på bakfoten utan verkligen, nej, jag tycker han ser väldigt komplett ut för att vara i hans ålder och amatör.
Ja, han försvarar sitt bantamviktsbälte med väldigt bra. Det gjorde han väldigt bra. Som du säger, visar upp ett allround game. Han snackade om, i intervjun efteråt så snackade han om att han och hans coach har planer för honom att snart ta klivet. Han antyder på proffs. Jag undrar om inte de vill få in några matcher först innan det klivet tas. Det skulle nog vara hälsosamt för Liam.
Jag tänker att ett mästerskapsguld eller mästerskapsmedalj tycker han borde satsa på. För att jag tror han kan gå långt i något av.
Ja, vi har EM här nu i slutet av mars. Eller vänta, när det... Ja, snart i alla fall. Slutet av mars eller slutet av april.
Jag tror det var där i mitt slut på mars, början på april, när vi pratade med Omic i vår intervju. Yeah. Men hoppas att han går där.
Det hade varit kul. Jag kanske kommenterar på det eventet också. Så vi går vidare. Eli Elias mot Hamitawana. Hamitawana som nu berömt uttryckte sig väldigt klumpigt, får man säga. Nej. På internationella kvinnodagen hävdar han då att han var inte imponerad över domarinsatser från det kvinnliga könet.
Ja.
Då kom han in i buren och vem står där om inte Madeleine Fagerlind. Eli Elias och Hamitawana, de bjöd på krig. Jag personligen tycker att Hamid har visat på, han fightas väldigt mycket som att han kommer avsluta alla han prickar. Han slår väldigt hårt. Jag tycker att jag har sett, liksom, en liknande tendens ibland hos bättre fighters, eller bättre, mer erfarna fighters i alla fall. Just det här med att man slår med kraft i varje slag. Det är inte det här finkänsliga, pricka, mäta, vet så, sätta upp någonting, utan allting är kraft, vilket är ett misstag om inte man har typ Merab Dvalishvilis cardio eller någonting. Det kostade honom dyrt, för han mötte Eli Elias, en väldigt erfaren grappler som då stryper ut honom på triangel. Och Hamitawana, jag tror inte han hade några avsikter på att klappa. Han vill gå ut på sin sköld. Han sa det i presskonferensen också. Han är här för att döda eller dö. Och han fick se sig besegrad i tredje ronden. Abdurrahman Nasruddinov, eller förlåt Filip, hade du inflika
där? Jag tänkte bara det, om man, alltså, många går in med den inställningen, då är ju, kommer man ju alltid bli lite besviken på domare, för att domare har ju som jobb att du inte ska göra just det. Lite så blir det ofta. Men de har olika motiv ju. Fighter och domare, så är det.
Alltså jag känner Hamid sen innan, vi har tränat många år ihop och jag tror han har svårt att lägga sin frustration i rätt fack. Han tog ut det på domaren. Jag är säker på att den var inte det han menade. Men ja, folk fick skriva om det och det fick mycket uppmärksamhet. Vi har Abdurrahman Nasruddinov. Abdurrahman Nasruddinov som möter då Marcus Adolfsson. Det här gick väldigt snabbt. Vi sa det tidigare. Marcus Adolfsson har haft en väldigt tuff karriär. Det var länge sedan han vann en match. Och Abdurrahman Nasruddinov gjorde jobbet kvickt här. Knockade honom första ronden. Och ja, det finns inte många flugviktare i Sverige på amatörscenen. Så Abdurrahman Nasruddinov kommer nog försöka sina chanser utomlands istället. Liam Pitts motståndare till exempel fightas ju vanligtvis i flugvikt. Det är potentiell match där.
Men är han är proffs eller är han Nasruddinov?
Nej, förlåt. Det här var proffs, ja.
Men det är inte så många matcher, det är bara några stycken. Jag tror han har 2-3 proffsmatcher. Något sånt där.
Amatörmatcher. Nej, proffsmatcher. Förlåt, nej. Han har tre proffsmatcher, har han, ja. Det här är proffs. Min hjärna är riktigt.
Men det var länge sedan också han var igång. Det var länge sedan han var igång nu. Så att,
Det var ett tag sedan nu. Eller ja, det var i september när han mötte Hamadara. Innan dess var det riktigt lång tid sedan.
Innan dess gör han liksom.
Ja. Förlåt, låt mig ta tillbaka det jag sa. Det finns en del flugviktare i Sverige. Det finns många intressanta matchningar man kan göra där. Vi går vidare. David Jakobsson fick göra sin efterlängtade comeback. David Jakobsson har varit frånvarande ett tag nu. Har inte fightat sedan december 2022. Han driver och har nu sålt en stor del av Wolf Fight Promotion. Han blev utbränd, vilket är liksom det arbetsschemat han ligger inne med, kan bränna ut vem som helst, och det är någonting som är skitsvårt att återhämta sig ifrån.
Verkligen.
Och därmed var det jävligt fett att få se honom kliva in i buren igen. Han mötte Sladan Dragicic och ja, han fick jobbet gjort i första ronden. Det gick undan. Sista matchen, huvudmatchen, Mark Vologdin mot Ricardo Monteiro. Och det här var då om AFNs vakanta bantamviktsbälte. Det var ju såklart Bernardo Sopai som var mästaren där innan han fick kontraktet med UFC. Mark Vologdin, kort, kompakt, explosiv snubbe som kommer spränga allting han träffar med sina nävar. Alltså fruktansvärt explosiv knockout. Sjukt intressant prospect ifrån All Stars via Ryssland. Jag tror han är från Ryssland i alla fall. Vad jag har sett och läst om honom.
Ja, jag tror han var från finne, men han var lågt in. Det låter ju mer som...
På Tapology står att han är finne, men ja, de får fan flaggorna fel ibland. Jag fattar inte vad de... Ja. Han kanske har någon anknytning. Hur som helst. Mark Vologdin, AFNs nya bantamviktmästare. Så det var det. MMA-mässigt. Kortfattat. Glory Kickboxing och PFL. Glory Kickboxing, Rico Verhoeven blir liksom nu ansedd som en av de bästa tungviktskickboxarna någonsin. Han bara skar igenom motståndet som en varm kniv genom smör. Fick lite... trubbel där i finalen, blev träffad av en spinning backfist. Shout out Alexander Brodal, by the way. Går ner i backen, fick slicka mattan, men kom upp och tog den på hakan och knockade sin motståndare på bensparkar. Fett event, roligt. Jason Statham var där och kollade på plats.
Hur långa pauser var det mellan matcherna? Var det typ så... Timmar,
de får längre pauser. Jag kollade inte på eventet live. Men, för jag var och kollade på Dune 2, by the way. Riktigt fett. Men de får lite längre pauser. För det är många matcher som ska gå igenom. Och det var ju andra matcher också. Det var en lättviktstitel på spel. Så fett med tungvikts Grand Prix. Också på tal om boxningen och storslagna event. Det här är storslaget också. Han vann 500 000 och fick den feta trofén.
Vad vann han?
500 000 vann han och en riktigt fet trofé.
En gano skratta. Han gick match i.
Ja. 100%. Alltså det där är typ bara en ganos klocka i värld.
Ja. Men det skjuter tre vinster på de pengarna sen, så en gano vinner blir sänkt då.
Ja,
gånger 250.
Det är snyggt. Jo, verkligen. Snabbt då, för att bara toucha på PFL innan vi avrundar. Vi är redan långt över tiden. PFL, Patrick Habirora går in och vinner sin andra match. Patrick Habirora är ett prospect då från Belgien. Första världsmästaren som amatör från Belgien. Och Florim Zendeli, som har tränat på Redline tidigare, vann där också. Vi fick se lite från flu chokes. Alltså, barn som lyssnar där ute och tränar MMA, om någon tar ner er, släpp nacken. Pro tip. Det finns undantag, 100%. Men släpp nacken. Alltså för guds skull. Det finns en god risk att ni kommer vakna upp av att domaren försöker skaka liv i er. Och så frågar ni er, vad fan hände? Jo, du släppte inte nacken och du åkte på von flu. Det är vad som hände. Cedric Doumbé. Har du uppdaterat dig med kontroverserna där?
glaset i foten eller i tån.
Det var riktigt bisarrt alltså. Mm. Riktigt fett att få se Dumbe hamna på ryggen lite. Det var en jämn match på många sätt. Jag vet inte om han hade vunnit domslutet. Men i tredje och sista ronden, jag vet inte om det var bara några sekunder kvar, så klagar han, pekar på sin fot till domaren. Domaren skiter i. Hans motståndare är lite avvaktande. Han säger någonting i stil med typ, ja men fixa din fot eller whatever. Mm. Och där varpå Dumbe pekar på sin fot igen till domaren Mark Goddard. Mark Goddard har sett nog. Kan du inte fortsätta? Då blåser vi av skiten. Det gjorde de. Publiken var inte glada, kan man väl säga.
Nej. Det är alltid intressant att bli sådana anledningar till att det blir stopp. Och det var väl ifrån att han skulle gått på den när han gick in i det. Att han hade haft den i ut under matchen, eller vad tror de?
Jag har ingen aning, mannen. Nej. Ingen aning. Det gjorde inte saken bättre heller att de zoomade in på hans fot och det ser ut som att han har en liten spåga, eller vad heter det, sticka heter det kanske, i andra delar av landet. Det såg inte bra ut. Jag tror nog att en fighter som Dumbe inte visst, alltså så bryta av en match på det sättet, om inte det var allvarligt jobbigt att påverka honom. Men det såg inte bra ut. De zoomar in på foten och det ser ut som att han har liksom en liten prick som sticker ut. Det var inte bra. Men som sagt, jag tror inte det var det såg fattigare ut än vad det förmodligen var. Det var något som påverkar honom. Det är jag säker på. Ja. Filip, jag har pratat mig torr i halsen. Har du någonting att lägga till? Något du vill säga?
Nej, jag tänker att vi försökte hålla det under timmen, men sådana här helger så är det i princip omöjligt. Det kommer fler helger där det inte händer lika mycket i kampsportsvärlden än den här, men den här helgen då hände det mycket.
Det gjorde det sannoliken. Vi kan ju berätta vad man har sett fram emot om man lyssnar på podden. Vi ska få snacka med Sebastian Palacio Gomez. Jag ska få ta tag i och höra av mig till Theodor Berggren, och så vi får snacka med honom också. Vi har en del intervjuer som inte är spikade ännu, som inte vi kanske går ut med. Victor Mangs avsnittet ska vi släppa ASAP, för att ja, det var lite problem med saker som snackades om i den podden som inte kunde få bli offentligt, men som nu får bli offentligt, så det kan man se fram emot.
På väg ut.
Yeah.
Och jag har precis skickat sms här till Mark Zuckerberg på hans Instagram. Så vi får se, kanske kan han berätta om sin BG-resa. Vem vet, eventuellt.
Ja, vad var det som hände där? Han försökte, han var i Volkanovskis hörna. Han fick inte tag i några kläder, han ville hjälpa till. Det ska bli kul att höra.
Vi tar det i avsnittet, vi tar det sen i avsnittet.
Vi sparar på krutet.
Hoppas någon förstår ironin, annars blir det jobbigt. Vi får klaga om en vecka. Ja. Yes. Men nej, vi är nöjda annars då.
Ja, men det tycker jag ändå.
Då är vi det.
Vi säger så. Ciao!
Ja, ciao. Stop feeling sorry for yourself! Well, come on then! We are firemen! The heat doesn't bother us! Don't let him bully you, son! You give me 5 minutes of help! Last time you got too comfortable, you got stopped. We having fun? Having a blast, yeah? All right, you're looking good.